Podplay.
Känn er varmt välkomna till Hockeypuls-podcasten. Här veckan har jag begett mig till västkusten och Göteborg för att träffa han som skördar framgångar med både juniorkronorna och Frölunda. Och det är givetvis Roger Rönnberg jag pratar om. Först och främst, vad roligt att du vill gästa podden.
Ja, tack så mycket. Det är bara roligt att vara här.
Säsong 9 med Frölunda, Roger. Har du aldrig under den här tiden känt... Nu gör jag något annat. För ni gjorde en lång tid.
Nej, faktiskt inte. Att i alla fall jag ska leta efter att göra någonting annat. Så har jag inte tänkt på hela den här tiden. Det har hela tiden varit nästa dag som har varit mitt fokus.
Vad är det som är så spännande med Frölunda? Om du får sätta ord på dig själv.
Oj, det är många saker, men det är, nummer ett är det ju föreningen Frölunda, det är människorna i Frölunda, att vi verkligen är ett gäng som jobbar tillsammans från styrelsen via klubbledningen in till ett underbart coachteam till ett lag, och det är speciellt att verkligen vara en förening och vara i en miljö där man backar varandra.
Men du har ju vunnit SM-guld och CHL-guld och hjälpt föra den här klubben till den svenska toppen, och ni har ju bevisligen en av de mest prominenta organisationerna i hela landet. Vad är moroten just nu? Vad är det som gör att det brinner hos dig?
Nej, men nummer ett är ju inte att vi drivs av att vinna, inget slutmål. Det är många som har frågat oss det, att vad ska ni sikta på nu när ni har vunnit några gånger, men... Jag drivs av andra saker. Jag visst, vinna är roligt och det är ett ultimat kvitto på att du har gjort många saker bra. Men min egentliga motivation det är att göra ett så bra jobb som möjligt varje dag för mina spelare och för mitt coachteam och för föreningen, och att jobba i utveckling och jobba med att skapa den perfekta klubben, att jaga den perfekta matchen, att jaga den bästa sättet att träna på is eller i gymmet. Det är det som jag drivs av, och det de sakerna jagar man ju oavsett om man vinner eller förlorar en säsong.
Kan man skapa den perfekta klubben, eller är det en utopi?
Vi siktar på att skapa det. Vi vill bli världens bästa förening på att driva verksamhet som utbildar och utvecklar människor. Kommer vi någonsin kunna säga att vi är bäst? Det kommer vi aldrig kunna göra. Oavsett om vi vinner något så kommer vi inte tro att vi har bästa verksamheten någonstans. Däremot så tror jag en väldigt tydlig vision om vilka vi vill bli och vad vi strävar mot. Och det är någonting som triggar mig när man verkligen vill vara bäst på någonting. Att man inte är nöjd med att vara två.
Jag läste en intervju med dig för en herrans massa år sedan där du berättade varför du vill göra Frölundas sak till din sak. Och jag fastnade vid ett stycke då som jag tänkte läsa upp nu. Citat. Anledningen till att jag sitter här i Göteborg är att föreningen med Mats Grauers i spetsen presenterade en vision för att jobba långsiktigt och förändra kulturen i föreningen. Jag har fått många frågor av andra klubbar, men aldrig en så intressant fråga som jag fick av Mats. Slutcitat. Och det jag är nyfiken på här är Grauers, er ordförande. Hur formulerade han frågan och hur sålde han in konceptet Frölunda för dig?
Ja, men alla andra föreningar, eller alla andra, de gånger jag blivit kontaktad av föreningar som vill anlita mig som tränare så brukar jag brukar alltid ställa tillbaka frågan att varför ringer ni till just mig? Och alla andra föreningar och arbetsgivare har sagt att för att vi vill vinna. Och vi tror att du kan hjälpa oss att vinna, ungefär så med olika ord. När jag frågade Mats Grauer samma fråga så sa han att han har kollat med alla människor i branschen, spelare, tränare, agenter, scouter, om vem som de tyckte var bäst lämpad i Sverige på att utveckla och utbilda hockeyspelare. Och då blir perspektivet helt annorlunda, att han då har fått för sig att det skulle vara jag. Så jag kände mig utvald. Jag kände att Mats och Frölundas tankar om hur man bygger framgång stämde väldigt väl överens med mina grundvärderingar. Jag tror på träning, jag tror på att man blir det man gör varje dag, och det just de grundidealen och tankarna delade vi från första samtalet, och här sitter jag nu 9 år senare.
Ja, utifrån den vision han där och då presenterade, hur långt har ni kommit som du ser det?
Ja, men vi kommer ju aldrig närmare. Det är det som är så hemskt, att när man jobbar med visionärt så skjuter man ju alltid fram det visionära till att vi har ju förändrat otroligt mycket på de här 9 åren. Om vi pratar om att skapa en vinnande kultur, så tycker jag att det finns en helt annan kultur till vad som är viktigt i ishockey, hur man tränar och tävlar och spelar. I laget idag och i föreningen idag, det är jag stolt över, att vi är många som har jobbat tillsammans för att sätta den här kulturen, både spelare och ledare. Samtidigt så tycker jag att oj vad det finns mycket kvar innan vi kan känna att vi börjar vara nära den visionen vi har satt upp.
Men vinnarkultur, det kanske är ett litet slitet uttryck och ibland lite abstrakt också för en som står på sidan av. Kan du bena ut lite vad du menar med det?
Ja, en vinnande kultur är ju, hur ska jag säga, det är någonting som gör att man växer och att man tar steg mot att både spelare och lag att ska jag säga, tror så här, att det är nog bättre att prata om en liten historia, en anekdot, för jag var jäkligt nyfiken på det här, att vad är vinnande kultur, när jag var juniorlandslagscoach och även jobbade som assisterande i Tre Kronor och hade turen att vara med på något VM där det kom in ett gäng spelare från Detroit Red Wings med Zäta i spetsen, Kronvall och fantastiska människor. Fransén var med, kommer jag ihåg. Och, de kom ju från en vinnande kultur i Detroit Red Wings, och jag korsförhörde de där killarna och var otroligt nyfiken om hur kan de ha skördat så mycket framgång och hur kan de vara framgångsrika under så lång tid. De har ju varit framgångsrika över generationer och det är väldigt ovanligt. Och egentligen så sa Zäta samma saker som Niklas Lidström sa till mig, att det här har gått i arv från kapten till kapten, att Steve Yzerman startade någonting i Detroit Red Wings och varje dag var ett levande exempel på vad det var att vara en vinnare. Han var först in i gymmet, han var sist ut, han jobbade hårdast varje träningspass, han tävlade för sina lagkompisar, han såg till att alla kände sig välkommen och så vidare. Och det arvet tog ju Niklas Lidström vidare och levde på samma sätt som Yzerman gjorde. Och efter Lidström så kom Zetterberg in och fick liksom ta över fanan från Lidas, och det är så man skapar vinnande kultur, att man ser vad någon annan gör och man börjar inse att det är den normen som gäller i den här gruppen, att det är det här som är det normala. Och där har ju vi kommit en bit i Frölunda nu, där Joel Lundqvist är våran Steve Yzerman. Det är han som sätter den här standarden, och han i sin tur har ju spelat med fantastiska spelare, Niklas Andersson, Jonas Jonsson och så vidare i tidigare upplagor av Frölunda som var vinnande. Och det går ju i arv i vårat omklädningsrum, och i dagens lag så finns det många som är beredda att ta fanan vidare den dagen Joel slutar, om han någonsin kommer sluta.
Vem är nästa Joel då?
Ja, men det finns många som är där bakom i just nu. Niklas Las, Folin, Max Friberg, Johan Sundström, Patrik Karlsson. Jag tycker jag har många spelare, Jan Morsak, som alla tycker att det Joel gör är det normala. Att det är fint att vara vältränad, det är fint att tävla på varenda träning, det är fint att leda andra, att ta hand om sina lagkamrater och så vidare. Så i den kulturen så föds det ju många fler ledare. Så jag tror även de här lite yngre spelarna, i Linus Nässén och Niederbach och Kalle Henriksson och så vidare föds också in i den här kulturen just nu. Så jag tror att vi har många ledare i framtida Frölunda.
Men det där Detroit-samtalet, skulle du säga att poletten trillade ner? För du har ju därefter pratat om att jag ska tjäna spelarna, spelarna ska inte tjäna mig. Och det uttrycket gillade jag väldigt skarpt. Och vad menar du med det?
Ja, men jag menar att det finns olika sätt. Att det finns coacher och ledare som tycker att spelarna ska spela för dem. Att de gör saker för att de måste göra det för coachens skull. Och att det är ett maktspel. Och det är också en grej jag fått av de här Detroit-killarna. Att de spelade ju som bäst när de var helt övertygade om själva hur de skulle spela. Och de fick in... När de fick in en för stark coach som tog över det från dem så tappade de också kontakten och lite grann mellan varandra på ett naturligt sätt. Så min roll det är ju att vara med och bygga upp och sätta ramarna för det här laget och hjälpa spelarna att bli bättre lagkamrater och att få dem att vilja spela för varandra. Absolut inte spela för min skull utan jag vill ju att alla i laget ska jobba så hårt de kan för att Jens Olsson ska få vinna sitt SM-guld i sin långa, härliga karriär.
Kan det hända att du märker något ute på isen som du känner att det här skulle jag vilja tillrättavisa? Att du istället pratar till exempel med Joel som sedan tar vidare till den här killen för att du vill att det ska komma från det hållet?
Det händer ganska ofta och det är så om man pratar om en vinnande kultur jämfört med en förlorande kultur så... Och jag har ju provat på att vara i bägge och när man är i en förlorande kultur eller en förlorande cykel så är man ju där som coach och korrigerar varenda misstag och belönar och bestraffar spelarna med ett lite äldre typ av ledarskap som var väldigt vanligt för 50 år sedan kanske och funkade då men inte alls fungerar nu. Och när man är en vinnande cykel med ett lag där man bygger varandra så är det precis tvärtom att jag får hjälpa spelarna med ledarskapet. Jag får se till, fortfarande mitt yttersta ansvar att det blir gjort. Jag kan aldrig ducka för mitt ansvar. Mitt ansvar som headcoach är totalt för hela laget. Allt som händer i laget faller i mitt knä om vi inte får tillväxt på det. Men däremot är det inte mitt ansvar att coacha varenda beteende så att vi kommer framåt utan... Precis som du säger så händer det ganska ofta att jag kan prata med Folin om någonting runt Simon Edvinssons både spel och beteenden som han korrigerar på ett naturligt sätt som lagkamrat. Och jag tror att det är där man börjar skapa en vinnande kultur, att man bryr sig om varandra och man tar hand om varandra och man coachar varandra och... Det som händer när man gör det här, när vill nu Folin att det är den som ska blocka ett skott så kommer inte Folin missa att blocka ett skott själv i nästa läge.
Mm. Så du får en dubbeleffekt på det.
Ja, man får det. Man får verkligen det. Och det är ju det långa sättet att bygga en vinnande kultur. Och för det här tar tid innan spelare tar det här ansvaret och förstår att man gör det för varandra på riktigt.
Du pratar om förlorande kulturer och gammalmodigt ledarskap. Mm. Kan tänka mig att 8-1-regeln inte existerade förr som nu finns i Frölunda och jag vill att du pratar lite mer om den. För den är väldigt viktig för er som jag har förstått det.
Ja, jag tror ju verkligen på positiv förstärkelse. Att förstärker man positiva beteenden så kommer de ju att uppträda oftare. Och om vi pratar om alla andra situationer nästan i samhället förutom ishockey så är det här fullständigt logiskt. Om vi pratar om barnuppfostran eller skolarbete och så vidare. Om man bara korrigerade misstag och skällde och bestraffade någon som gör fel i en barnuppfostran så kommer ju inte det barnet att bli tryggt. Och utan trygghet så skapas aldrig eller ett samarbete och utan trygghet så skapas heller aldrig en självkritik som gör att du utvecklas som människa. Så för mig att jobba med positiv förstärkelse är grunden i allt. För med den positiva förstärkelsen så kommer ju också en bekräftelse av att jag ser dig och jag tycker om det du gör. Och det får människor att känna sig att de tillhör flocken och ger någonting för flocken. Och det är också så att...
Att de kanske känner sig sedda också.
Exakt. Och det är också så att det finns ju 1000 olika sätt att göra fel på, men det kanske bara finns 1 eller 2 att göra rätt på. Och då gäller det att brukar prata med coacherna om att det gäller att man vaskar guld så att man hittar de här guldkornen och förstärker det positiva i det man vill se oftare än att hitta felen för felen. Det ser alla. Det till och med min mor som aldrig har stått ett på hockeyskridsk och se om någon tappar pucken som sista man när de gör mål eller om målvakten slår en felpassning, och det behöver inte jag som coach göra. Det ser ju hela Skandinavien. Så att däremot att se när magin händer, när man gör rätt, det är min största uppgift.
Så det krävs 8 positiva ord eller uttryck eller kommentarer för en tillrättavisning sammanfattningsvis.
Ja, vi har använt det lite grann, både för spelarna så att det inte ska bli för negativt, för att det är lätt att vara på varandra och vi har hög kravnivå i Frölunda, så spelarna har ju lätt att ta till att skälla på varandra när det inte blir bra, och ledare framförallt har ju lätt i våran roll, så faller vi ibland tillbaka coacherna till att vi ska tillrättavisa spelarna, och vi har det för coacherna. Kom igen nu, hitta 8 positiva innan du ska dit och gnälla, för att har du hunnit berömma människor 8 gånger för någonting, så kanske den här människan 9:e gången är beredd att lyssna på en korrigering också. Däremot om det är tvärtom, att det är 8 negativa, så kommer de inte ens höra den positiva, tror jag.
Här och nu då, jag har 2 raka 7:e säsonger, en platå ni bevisligen inte vill vara på. Vad blev konsekvensanalysen av de här 2 vintrarna som vi kanske ser effekten och resultatet av nu?
Ja, vi utvärderar ju väldigt noggrant både under och efter varje säsong, och vi har hittat massor med saker vi vill förändra även åren vi vinner. Vi har till och med vunnit SM-guld och CHL-guld något år här för mig.
Trots att man brukar säga att man aldrig ska förändra vinnande lag.
Ja, det tror inte vi på. Vi jobbar med ständig tillväxt och tror inte att man, om man tror att man hittar ett recept bara för att man vinner ett år och ska göra samma sak, då blir man förbisprungen av andra.
Kanske då utvecklingen avstannar.
Ja, och man blir alltid kopierad någorlunda när man vinner, så vi måste jobba med ständig utveckling och förändring, och det gör vi alla säsonger. Sen blir det lite extra skarpt när vi resultatmässigt har haft väldigt svaga vårar 2 år i rad. Vi har haft bra höstar och tappat energi och så under våren. Och det har vi tittat mycket på tillsammans med spelarna, och det finns en massa olika faktorer till att det blir som det blir. Så,
kan du nämna några saker som ni skruvat på då?
Ja, alltså jag tror så här att när man jobbar med utvärdering, så det vanligaste människor gör att vad var felet, och man vill hitta en orsak som ger en verkan. Men jag tror att det behövs 6-7 saker som behöver samfalla för att man ska krascha som vi gjorde i våras. För det gjorde vi. Vi kraschade i våras, och det finns en massa olika saker. Men ska man se på faktan som vi alltid utgår ifrån, så hade vi i fjol för dåligt målskytte. Det är den framförallt största faktorn, att vi skapade mest målchanser av alla lag i SHL i fjol. Och vi gjorde absolut minst på våra chanser. Så det är det ena. Är allt fel då? Är hela spelidén dålig? Är hela lagbygget dåligt? Nej, givetvis inte. Men vi lyckades inte göra mål på våra chanser. Ska man börja bena i det, hur ser det ut då? Hur ser truppbygget ut? Hur har vi jobbat med ledarskapet hela året? Hur är självförtroendet på spelarna? Hur ser spelidén ut för att göra mer mål? Och så vidare. Hur tränar vi på saker för att få fram den kreativiteten? Så det finns ju väldigt många saker bara på den delen målskytte. Går vi sen in att vi också var sämst i ligan på powerplay, så tittar vi givetvis på det på samma sätt. Hur såg spelarmaterialet ut? Hur har vi lett det? Vilket ledarskap har vi haft i coachteamet tillsammans med spelarna? Hur har vi tränat på det? Och hittat massor med saker. Och sen sista delen det vi hade, det var att vi också släppte in för enkla mål. Vi släppte inte på oss för mycket målchanser. Vi släppte på oss för enkla mål. Och det är liksom 3 olika ben det här som vi har sett. Målskytte, försvarsspelet här och powerplay som har lett till konkreta åtgärdsplaner i år, både hur vi bygger lag, hur vi tränar och hur vi leder.
Och på silly season-marknaden så kunde man då se att Ryan Lash och Christian Folin blev 2 nyckelfigurer för er.
Och där har vi precis att vi får in en försvarsgeneral i Folin som varje träning står här ute och hyllar den killen som gör ett bra försvarsarbete.
Simon Ulf Edvinsson vinner gråa igen som vanligt. Alltså jag har så ont i nacken. Kan ju vara att jag tog 125 i bänk idag i och för sig. Det gör visst. Jag tog 122,5. Jo, fråga Grönlund. Sitt! Nej, men det är fan det. Han fick ju en puck här bak. Det gjorde jätteont, vet du. Sjung då. Sjung något.
Puck på pungen, puck på pungen. Puck på pungen, puck på pungen.
Ja! Träffa mål! Fan! Fötter! Bakom, Simon, bakom! Det var ett tufft byte. Jag blev lite andfådd precis. Det är därför jag förlåsar. Det är inget farligt. Det är fullt normalt.
Det som på riktigt är våran försvarsgeneral nu och se till att forwards backcheckar färdigt varenda situation och tappar en forward.
Du ler lite, Roger.
Ja, men han är,
gillar det här.
Nej, men han är underbar. Jag börjar kalla han för Follini istället för Follin, för jag tycker han påminner om den här italienska mittbacken från fotbolls... Vad var det? Någon fotbolls-EM i somras? Eller?
Ja, det var EM i somras, ja.
Ja, vad hette Chiellini, han då?
Chiellini
hette han. Chiellini. Och han spelade med hjärta i försvarsspelet och stod och jublade som att han hade gjort mål när han nickade till en hörna. Och där är Follin lika viktig för oss, för att han får in själ och hjärta i vårt försvarsspel på ett sätt som jag aldrig tror att jag kan få som coach. Men, och det är en annan sak som bygger vinnande kultur där man har en spelare som han som kan driva vårt försvarsspel och stoltheten till, det, till att spela försvarsspel för alla spelare. Och det sprider sig till alla. Och har gjort att vi nu i säsongsupptakten är tätare. Har vi ändrat så mycket i våran spelidé? Nej, det har vi faktiskt inte gjort, även om det är det lättaste att ta till för folk att vi spelar annorlunda. Jag tycker vi lyckas mer i hur vi vill spela i år än vad vi får spelarna spela mer uppoffrande försvarsspel i år än vad vi gjorde i fjol. Det är den stora skillnaden. Ryan Lash, samma roll men i offensiven. Han är våran offensiva quarterback. Han driver vårt anfallsspel både 5-5 och i powerplay. Så att vi kommer till mer lägen där vi kan göra mål. Han får upp blicken på många av sina lagkamrater om att tänka offensivt och se möjligheter istället för att se problem. Så han har en otrolig betydelse för oss i både målskyttedelen och i powerplayet. Så, och deras intåg är ju en del av den analysen vi gjorde i fjol, absolut.
Men kunde du de här två senaste säsongerna ligga sömnlös och känna en oro så här? Är vi sönderlästa? Hur kommer det sig att lagen brottar ner oss?
Nej, det är oftast en medial bild att det första man angriper i svensk lagidrott om ett lag inte fungerar, det är ju spelsystem.
Ja, narrativet blir ju som sådant.
Ja, absolut. Alltså spela IFK Göteborg dålig fotboll, då hör jag direkt om inte spelar 4-4-2 eller vad det heter, då får de kritik. Jag kan ingenting om fotboll, men då brukar det vara spelidén. Jag tänker så här, men det måste finnas fler saker än spelsystemet. Det finns ju massor med lag ute i fotbollsvärlden som en del vinner på spelare som Barcelona och en del vinner på att hålla ihop ett lag och liksom satsa på kont. Alltså det finns ju många vägar till Rom, och senaste 9 åren sen jag kom till Frölunda så har ju Växjö vunnit 3 gånger, tror jag, och vi har vunnit 2 gånger. Vi har totalt olika spel i det, men bägge organisationerna vinner, så jag tror att man kan vinna på olika sätt. Och Jag brukar skratta åt det ibland, för när man ser Växjö utifrån så var de totalt utdömda åren innan de vann nu. Där alla hockeyexperter tyckte att de spelade för långsamt och för omodernt, och så vinner de. Och så tycker hockeyexperterna att de spelar smart Växjö. Och kolla på Frölunda, de är sönderlästa, de spelar naivt, de spelar inte alls lika smart som Växjö. Så ska man spela som de helt plötsligt. Så att det här går ju trender medialt, men det bryr vi oss inte om så jäkla mycket, för att om vi ska byta spel, det är totalt, då får vi börja om från början. Det är ungefär som att Barcelona skulle sluta att tro på sin idé och sitt spel och ta dit en tränare som ska spela en helt annan ishockey, då ska de ändra hela sin akademi.
Vet du vad? Jag gillar det exempel, för eller... vi ser vad som händer med Barcelona just nu, förfallet nere i Katalonien. Så det är ett väldigt bra exempel, Roger, måste jag säga.
Ja, jag sa att de ska ändra sin ishockey, men de ska ändra sin fotboll.
Jo, jag, men jag tror att folk förstår det. Men det är väldigt intressant det du pratar om nu, men upplever du att det medialt finns, alltså lite att man vänder kappan efter vinden?
Ja, det är klart att det är så. Det är medias roll, så... Vi måste förstå varandras roller, att det är väl ingen i media som när Växjö vinner säger att de fan vad, vilken föråldrad spelidé de har. Då får de inga jobb på någon tidning, tror jag.
Ja, då är det Maxpuls, och för nytillkomna lyssnare så är det ett koncept som står på två ben. Det är snabbfrågor och fördomar, och vi inleder alltid med de här snabbfrågorna som jag skickar iväg mot Roger. Bästa tränaren i Hockeysverige?
Oj, Sam Hallam.
Bästa spelaren du coachat?
Peter Forsberg, även om det bara var en träning som tredje assisterande i ett landslag.
Det här minns faktiskt inte. Ja, när var det här?
Det var sista träningen jag gjorde med landslaget när han var tvungen att dra sig ur med skadad fot. Ja.
En okänd talang?
Grym kock.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Sämsta köp måste ju bli någon bil någon gång. Jag hade en BMW en gång som jag tyckte skulle vara cool och sånt. Det är det sämsta jag gjort. Bästa köp, det är nog min sommarstuga som jag köpte för 3 år sedan.
Här i Göteborg?
Nej, uppe i Vejen i Kungshamn.
Okej. Du, Göteborg kontra Luleå, var känner du dig och familjen mest hemma? För nu är det nästan ett decennium i den här staden.
Familjen känner sig mer hemma i Göteborg. Vart känner jag mig hemma? Hemma? Ja, just nu är det Göteborg. Jag måste ändå säga det.
Och nu har jag ju lagt upp några puckar här i form av fördomar som jag ska skjuta iväg mot dig. Och så får du säga så här, Adam, där är du snett på det. Eller får du säga, ja, det finns en sanning i det här. Mm. Du vurmar starkt för mobillådan. Så starkt att du funderar på att montera en utanför herrarnas omklädningsrum.
Absolut. Det är faktiskt av att juniorlag har en mobillåda, okay. De tar av juniorerna telefonerna, så jag tror på medveten närvaro, och att de har så få timmar ihop killarna ändå på ett dygn, så att det måste ju vara vettigare att lära känna sin lagkompis på riktigt och kommunicera och vara social. Men killarna säger att jag är väldigt omodern, för de säger att de hinner vara social med så många fler när de är social genom telefonen.
I mitt yrke så tvingas jag ju leva med mobilen, och då har jag insett hur viktigt det är med aktiv vila. Så jag brukar vara ute i föräldrarnas stuga och hugga ved eller dra stockar eller bara vandra ut i skogen. När får du de här pauserna? Hur ser de ut?
Under säsong så är söndagar heligt för mig. Då får jag precis den vilan med att antingen vara i stugan och hugga ved eller göra någonting annat, eller ta promenader med hunden eller spela golf eller paddel eller vad som helst. Så jag blir bättre och bättre på det.
Är du som jag att den här passiva vilan gör att man helst bara hoppar in något arbetsspår?
Ja, det har jag fått förklarat av dels folk jag har jobbat med, psykologer, men även läst böcker om, att passiv vila när man har ett jobb som jag har, det är ingen vila. Att ligga på en säng och titta upp ett tak, då kommer jag bara tänka på jobbet, och då är det är ingen vila, utan jag behöver göra någonting, så jag tvingas med händerna oftast för att tvingas tänka på någonting annat.
Hur försöker du hjälpa dina spelare att koppla bort ishockeyn? För det måste finnas en balans där också för att man ska kunna prestera, gissar jag.
Ja, vi jobbar med en psykologisk coach, Susanne Pettersson, som hjälper spelarna och bygger upp såna här strategier. Så hon jobbar mycket med människan, så att de ska få en balans mellan sitt yrkesliv i ishockeyn och familjelivet.
Jag vet inte, men det känns, Roger, som att, jag vet inte om det var du eller Frölunda, men att ni var pionjärer i klubb Sverige. För John Jansson plockade du med från juniorkronorna in i organisationen. Hur kommer det sig att du gjorde det och valde att ta den riktningen?
Ja, men det är andra klubbar som har gjort det, så vi ska inte slå oss för bröstet. Jag vet HV71 hade ju länge en psykologisk coach med sig, men jag ska inte heller ta cred för det. För det var faktiskt Per Mårts när vi började jobba ihop på förbundet som verkligen slogs för att vi ska jobba med psykologiska coacher. Jag tror att han var först i Sverige med att göra det. Det är det bästa jag har gjort. Det är den bästa utbildning man kan få som coach, att ta med sig en psykologisk coach som i vardagen kan göra mig till en bättre ledare och förstå det psykologiska perspektivet av ledarskapet.
När vänder du dig till Susanne?
Väldigt ofta för att lära mig att nummer ett förstå mina spelare, men också att nummer två få mig att bli en ledare som vi pratar om, att tjäna spelarna. Ska jag kunna tjäna spelarna så måste jag förstå spelarna och förstå vilken typ av coach varje spelare behöver. Så vi har en ständig dialog.
Det känns som att senaste, nu får du rätta mig om jag fel, men 5-10 åren så har det skett ett lite paradigmskifte i hur man pratar om mental ohälsa och hälsa. Hur tror du att, eller varför tror du att det kommer sig så?
Jag är glad att det händer och jag är glad att vi är hårda, ibland ganska brutala elitidrottsvärlden börjar att prata om det här. Både om mental ohälsa att det finns. Jag tycker Robin Lehner gör ett jättejobb för det ute och slåss på barrikaderna, och vi är många som ska tacka honom för det. Och sen också att prata om hur man bygger mental hälsa i klubbarna. Att jag tror att föreningen och arbetsgivaren har ett jättestort ansvar för att se till att man har resurser som kan ta hand om medarbetarnas mentala hälsa. Och det är jag glad för att vi har tillsatt resurser för här i Frölunda.
Fredag kväll och popcornpåsen är i din hand. Då finns det bara en serie du rattar in hemma i tv-soffan. Drive to Survive på Netflix.
Ja, den har jag sett färdigt. Den går snabbt att se färdigt. Så tv-serien jag ser fredag kväll, det tragiskt nog hockeyallsvenskan.
Är det så?
Ja.
Är du en sån hockeynörd alltså?
Ja, jag har svårt att hålla mig från att se liksom hästen Tingsryd en fredagkväll.
Okej, men Drive to Survive, du har sett de första tre säsongerna här i alla fall?
Ja, men det har jag, absolut.
Okej, och följer Formel 1?
Det gör jag, absolut. På grund av den serien, jag tyckte den fångade mitt intresse, så ja, men det gör jag.
Sen är det väl lägligt att Formel 1 körs på söndagar då du har den här lediga dagen?
Exakt, det är faktiskt så att jag med min 16-åriga dotter ganska ofta ser de racen, så att hon har också blivit intresserad, så det är kul.
Är det därför du har dragit metaforen med Ferrari och Fiat några gånger?
Exakt, exakt. Nej, men jag är fascinerad över hur varje minsta lilla detalj betyder något där när de jagar sina tusendelar, och det är lite det vi håller på med i Hockeysverige nu. Alla organisationer är så oerhört väloljade idag. Alla coachteam ute i Sverige gör ett fantastiskt jobb, så det blir mindre och mindre detaljer. Vi måste göra bättre än de andra för att försöka ha något försprång, och det är precis det jag tror Mercedes gör.
Ja, och det går väl att dra en liknelse mellan ett hockeylag och ett F1-stall också. För den okunniga så kanske man bara ser föraren, men där bakom, exakt, titta på alla mekaniker och i stallet, ja, och vilka, ja, som har de här rollerna som gör att de kan prestera, Hamilton och Bottas och allt vad de
heter. Och hela fabriken som är, precis som här i Frölundaborg har vi en hel fabrik med ett fantastiskt kontor som tar hand och ger oss i sporten förutsättningar.
Vem snackas det för lite om i Frölundas organisation, tycker du, som man kanske borde lyfta fram i rampljuset när man ska förklara er framgång?
Ja, Grauers finns ju alltid där, och med all rätta. Men jag tycker att Christian Lerstaler som är våran vd, han klarar sig undan strålkastarljuset alldeles för lätt, för han förtjänar mer beröm. Och samma sak med Fredrik Sjöström, våran sportchef. Men de jobbar helt utan prestige, och de jobbar i föreningens anda, men de har ingen egen agenda att de behöver synas. Så jag tycker de borde få bra mycket mer cred än vad de får, framförallt när det går bra för oss, så syns de aldrig.
Du har tänkt tanken, undrar om det inte blir Joel Lundqvist som kommer efterträda mig i Frölunda?
Nej, det har jag inte tänkt på. Jag ser Joel som spelare, och jag tror att han har mer att ge. Jag har sagt det förr, att den dagen han slutar att utvecklas kanske man kan börja tänka några sådana tankar. Men jag tycker han fortfarande tar steg, och det är mitt jobb att se honom som spelare.
Men ser du ett framtida coachämne i honom?
Han skulle bli jäkligt bra på som ledare, tror jag, för han är redan ledare på många sätt. Så sen om han har det intresset och den tiden och den passionen, det får du fråga honom om.
Men ett år kvar på hans kontrakt. Jag gissar att du hoppas att han bara förlänger och stannar kvar i den här hallen.
Ja, så länge han har det här brinnet. För man ska veta att Joel kommer aldrig göra någonting halvdant. Jag tror att han är, som jag känner Joel, så han precis som ett ljus. Att så länge det brinner så brinner det. Sen tar det slut en dag, då tror jag det tar slut. För han kommer aldrig göra någonting halvdant.
För egen del då, kontrakt är 2025. Det är ju rätt många år kvar tills dess. Men ser du att du vill stanna ännu längre i Frölunda och börja ticka upp på 20-årsträcket?
Det är omöjligt att svara på. Jag tar det med största allvar varje år jag får chansen att träna den här underbara klubben. Och jag är livrädd för att det ska gå åt fel håll under min ledning här. Så jag vill verkligen känna att jag kan göra ett bra jobb varje år jag får chansen att vara här. Så jag vill inte blicka för långt fram, utan nu är det här året och det är Timrå imorgon. Så.
Men hur jobbar du då med dig själv för att undvika det där? Att du ska hela tiden modernisera dig själv och kanske keep up to date, så att säga, för att inte upplevas kanske lite passé, om man kan säga så.
Ja, men det är det jag har mina spelare och ledare till i Frölunda. Vi jobbar med att utveckla allt varje dag, och det inkluderar ju mig, att jag får inte stanna upp någonstans, utan jag måste vara på tårna varenda dag här, för annars så stannar allt. Och jag är en visionär i grunden som vill förbättra saker hela tiden. Så den dag det blir tal om förvaltning, att vi ska göra samma sak år ut och år in, eller dag ut och dag in, då kommer jag ganska snabbt känna att jag måste göra någonting annat. För att jag är ingen förvaltare, utan jag vill jobba med utveckling. Och det kanske låter konstigt när man var 9 år i samma klubb, men jag tycker fortfarande att vi hittar saker som gör oss bättre varje vecka här.
Optimal avkoppling för dig är i bastun med nyplockad björkris. 70 grader varmt med lätta pisksår på ryggen.
70 grader, det är för skåningar. Det är alldeles för kallt. Vi måste komma upp på 3-siffrigt.
Okej, du ska upp på 100 alltså.
Ja.
Men den stämmer alltså, att du gärna sätter i bastun.
Ja, men bastun gillar jag. Sen är inte jag någon bastutok så, men vintertid så gillar jag bastun, absolut.
Och björkriset, använder du det eller?
Nej, jag ska inte försöka vara en äkta tornedalning här, de som verkligen kan basta, utan det här är fortfarande kvar att lära mig.
Okej, så jag får 50% rätt på den fördomen.
Ja.
Gillar bastun men inte björkriset.
Exakt.
Har ni installerat en sådan i Frölundaborg? För ni har ju en väldigt fin anläggning här.
Ja, vi har en bastu sen förut, och det tror jag nog är Tommy Kallios förtjänst.
Ja, vi ser honom här bredvid oss också.
Ja, han ser glad ut där. Det är nog när de tog beslutet att bygga bastu.
Precis. Brukar han vara i de här korridorerna och hälsa på någonting? Har du haft med honom något att göra?
Ja, jag har haft lyckan att träffa Tommy några gånger, och han är ett fantastiskt, jag ska inte säga att jag känner honom, men han är ett fantastiskt ödmjukt och härligt intryck, men han har inte varit här och hälsat på, men skulle det här nå han, så är han alltid välkommen.
Ja, han har varit med i podden förut och pratat om jobbet han gör i Finland, och han är rätt bra på sitt yrke där borta, får man säga, just. Mm.
Ja, det förvånar mig inte.
Istället för att helt enkelt köpa ett nytt bälte har du, likt många andra män, tagit fram hammaren och spikat upp nya hål i ditt favoritbälte.
Ja, jag är nog mer där. Absolut. Jag handlar nog kläder kanske en gång per år, så att inklusive bälten, så det stämmer.
Så du har gått ut i garaget, tittat efter favorithammaren och spikat upp några extra hål. Nu kanske inte du har pendlat i vikt så mycket under de senaste åren.
Jag har inte det. Och oftast när man ska ha nya hål så går man väl ner i vikt. Så att...
Ja, precis. Jag brukar säga det i podden att jag vill vara 50%, men kanske börja upp i en hyfsad räddningsprocent där på runt... Nej, jag är inte uppe på 90 ens ännu, för jag har 2 fel, men helt okej betyg kanske jag får ändå, jag vet inte.
Det är bra, 75% är bra. Det är bra.
Period 3 är hos oss i podden. Och innan vi kastar oss in i faktarutan, Roger, så undrar jag, om ni ligger under med ett mål i tredje akten, när vill du plocka målvakten?
Det beror på lite grann hur matchen har sett ut och vad vi jag brukar inte gilla att plocka målvakten för tidigt, för det är en stor risk att man tappar en jäkla massa tid där man hade kunnat göra ett mål om motståndarna avgör. Så vi brukar ha någonstans 2:30 som tidigast om det är ett mål.
All right. Nu är det faktor utan här.
Ja.
10-15 punkter. Är du redo?
Yes.
Smeknamn?
Torrfrillan.
Är det för att du aldrig har vax i håret eller?
Ja.
Okej. Okay. Vem var det som myntade det?
Ja, det är tidiga juniorspelare uppe i Luleå som tyckte att jag var vansinnigt konsekvent med att inte sätta något produkter i håret.
Men du, Luleå, kan man säga att det fortfarande är din klubb?
Nej.
Nej. Alltså in i hjärtat tänker jag, med tanke på att du växte upp där.
Det är det inte något mer. Och Frölunda är min klubb.
Okej. Okay. Men hur var du att coacha dem mellan 2006 och 2010?
Luleå?
Mm.
Ja, men det var fantastiskt. Där och då så var ju Luleå min klubb givetvis. Jag växte upp i Luleå och stått på H-läktaren där och liksom varit allt ifrån spelare i Luleå, om inte i Luleå hockey, till fan på läktaren och så vidare. Så det var fruktansvärt känslosamt i en tidig period i min coachkarriär där jag inte, tycker jag nu efteråt, var mogen för uppgiften, utan hamnade i en jäkla tuff situation och var egentligen bara ute efter att rädda saker istället för att bygga upp någonting på riktigt. Så att det var tuffa år.
Så du kände att du bara egentligen fick släcka bränder?
Ja, alltså jag tycker inte att jag var inte nog konsekvent som ledare, var inte nog bra som tränare för att förstå och verkligen driva ett spel och en spelartrupp i rätt riktning konsekvent över tid. Så jag tycker jag var för tidig uppe på den rollen.
Finns det någonting i Luleå, Roger, som hänger kvar än idag?
Ja, i Luleå så lär man sig att jobba hårt. Man lär sig att tävla. Man lär sig att ta ansvar för det man gör och stänga alla ursäkter om man ska vinna något. Så den attityden, den är definitivt kvar. Det är en av mina kärnvärderingar, att man behöver jobba hårt för att uppnå någonting. Och det har jag definitivt fått av min uppfostran i Luleå.
Vad fick du med dig från Slavomir Lehner och Roger Kyrö som du jobbade med under de åren?
Slavomir Lehner, jätteintressant att jobba med. Helt annat perspektiv till coaching. Både hur man coachar i olika individer till hur man driver träningar, till hur man kan spela hockey, till hur han förde sig som coach. Han var verkligen, Slavomir både var och är ju en coach som för sig i alla olika sammanhang och har en otrolig pondus och integritet. Roger Kyrö är en av mina bästa vänner än idag, som jag, även om inte vi har kontakt på 3 år, så vet jag att hade jag haft problem då är det ett samtal bort så kommer han. En otroligt lojal vän och medarbetare som är en lagkille fullt ut, Roger Kyrö. Det är verkligen en sån här kille som du kan lita på i alla väder, som är där för sina vänner och lagkompisar.
Att tillsammans med honom ha huvudansvaret där från 2007. Det var en liten turbulent tid också. Micke Renberg, kaptenen, lämnade för Skellefteå. Hur minns du det då, att få det ansvaret samtidigt som han drog iväg? För vi har ju pratat om vikten av Joel Lundqvist och ha den där kaptenen som ett ledande exempel. Så det måste väl ha varit rätt tufft att förlora honom på det sättet också.
Ja, men det var tufft då. Det grundades ju i att hela den här Åboll-härvan lindades upp där, med vad det innebär att vi förlorade ju Renberg och kanske någon spelare till som var på väg in, som gjorde att vi inte hade en första kedja, till att vi var rätt gröna i den miljön och vi hamnade i skuld ganska tidigt och en tuff situation. Sen är jag stolt över att vi till slut redde ut den och sen börja bygga upp en kärna som senare var en kärna för Luleå under många år, där bland annat Anders Burström som jag jobbar med idag togs hem som, för att få tillbaka kärnspelare som hade hjärta för föreningen i Anders Burström och Kalle Fabricius, och få de killarna att styra omklädningsrummet igen.
Men var det svårt att köpa och förstå vad Renberg gjorde där då, att han flyttade till Skellefteå, antagonisten?
Det var, nej, jag, hans beslut lägger inte jag mig i, för jag tror Micke tog de besluten som var, som han tyckte var bäst där och då. Så, men det var en kaosartad situation i föreningen när allt det här rullades upp. Så nej, jag kan inte ge mig på hans beslut på något sätt.
Men av den anledningen kan det finnas en liten stolthet i det ändå när du blickar tillbaka, att ni höll er flytande i SHL under den där ekonomiska härvan och turbulensen?
Ja, kanske, men vi hade något stolpskott med oss där, så jag tyckte det var för små marginaler för att klara det. Men det jag är stolt över, det är att Kyra och jag, vi jobbade rygg mot rygg, sida vid sida i kanske de tuffaste åren Luleå Hockey haft sedan de gick upp, och vi redde ut det i alla fall på det sättet att föreningen var, när vi lämnade en elitserieförening och det började finnas en grundstomme med svenska spelare som hade hjärtat i Luleå Hockey. Så det tycker jag är bra, men jag är inte i övrigt så stolt över jobbet som jag gjorde.
Men just att du är från Luleå, så hur var det att vistas ute på gatorna? Fick du kritik i liksom mejlkorgen? Var det folk som ringde och hörde av sig, var besvikna och ville få till förändring? Hur minns du den biten?
Nej, men så är det. Det är tufft i en mindre stad som har hockeykultur, och det har verkligen Luleå. Det ska vi veta, att alla i den stan, om det var 75 000 på den tiden och 90 000 nu, pratar och lever i ishockey. Så det är klart att det märks. Man, när man förlorar tre raka matcher så drar man sig för att åka och handla till och med. Och det tror jag finns på, inte överallt i Sverige, men jag har insett det när man flyttar därifrån, att det finns på några orter i Sverige, och Luleå är en av de orter där det är så pass intensivt att jobba som ledare.
Kanske inte på samma sätt i Göteborg som är en sån stor stad.
Nej, det blir annorlunda, och det på gott och ont så är det så.
Var det någon gång det smärtade till ordentligt under den där tiden där du kände att det där satte sig faktiskt hos mig?
Ja, alltså jag hade ett mindset under de åren att jag stod på barrikaden och kände att fan, jag vill och måste göra allt för föreningen, för att jag tillsatte ett uppdrag, och jag backar aldrig. Där och då så får man inte tvivla på sin förmåga. Man behöver bara ta nästa steg framåt för att skydda spelarna, skydda gruppen, få ihop spelarna, se till att vinna nästa match. Så man har fullt upp med det, och då kan man ta att fans är besvikna, för det ska fans vara. De älskar sin förening och måste få uttrycka sin besvikelse. Det var massor av sånt, men det har jag en förståelse för. Men när barnen kommer hem från skolan och gråtandes över saker som är sagt om en, då tar det på riktigt när barnen blir påverkade.
Det förstår jag. Vad var det som kunde sägas?
Men det är väl tråkiga saker av skolkompisar och sådär. Det är länge sedan nu, men det, ja, sånt tror jag griper tag i alla människor när ens barn börjar bli påverkad.
Gör det att man som tränare börjar fundera, är det här ens rätt sak att syssla med för mig?
Ja, där och då så börjar man fundera på det, absolut. Det är enda gången det så där på riktigt hugger tag i en, att är det här verkligen värt det?
Ålder?
Ja.
Ja, det är på dig.
Ja, frågar man verkligen medelålders män den frågan?
Jag tänkte säga grattis, för du har ju fyllt 50 nyligen.
Ja, här. Du släppte det i alla fall.
Ja, jag gjorde det. Men ja, det går att googla fram till också. Så det,
ja, jag misstänkte. Ja. Ja, tack så mycket.
Ja, alltså att nått upp i den här respektabla åldern och ha 2 decennium i ishockeyns tjänst. Bör du känna dig trygg? Eller gör man aldrig det som coach?
Ja, både och. Jag känner mig trygg på vem jag är på ett helt annat sätt nu än den Luleå-tiden du pratar om. Då var jag väldigt mycket fladdrigare och visste inte riktigt vad jag stod för och så. Men på det sättet mycket tryggare idag. Trygg i den bemärkelsen att jag tror att jag kan allt, absolut inte. Jag behöver vara hungrigare än någonsin, tror jag, mina nästkommande 25 år för att vara i framkant. Så den hungern och nyfikenheten får aldrig avta, inte ens 1%.
Fordon?
Ja, bil, elcykel och båt.
Elcykeln är jag lite nyfiken på, för jag har själv en Scott elcykel. Försöker trampa den så ofta jag kan för att undvika bilen. Hur är du som person?
Testkört den, inte mer, utan den inköptes framförallt till familjen, men nej, den är bara testkörd av mig.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 69 900 kronor i månaden.
Ja, jag brukar aldrig gilla att prata pengar, för jag tycker det är helt abrupt att vi inom idrotten ska ha mer betalt än de som jobbar för samhället på det sättet. Så ja, det när man tänker på det så är det sjukt.
Wikegård satt vid den här poddmicken och sa att en SHL-huvudtränare ska absolut inte tjäna under 200 000 kronor. Det var hans tydliga åsikt.
Ja, nej, det är inte sådana ideal jag vill överhuvudtaget prata om. Jag tror man får det man förtjänar, och det är inte anledningen till att jag jobbar.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, det har jag ju trott några gånger. Man är ju så dum att man tror att man är det när man vinner saker. Men jag tror att jag är på väg upp mot toppen. Jag är inte där än.
Men JVM-guldet 2012 måste vi toucha vid. Minns du vem du först kramade?
Tror det är Robert Olsson. Jag är osäker om det är Robert Olsson eller om det är Jonas Fransson, eller om vi bara blir en stor klunga där bakom i bänken. Jag kommer inte ihåg.
Men att se Mika Zibanejad, skrinna på högersidan, ta sig in framför målet och sätta in det där.
Mm.
Vad går igenom kroppen då?
Jag hade först fullt fokus på domarna, för jag tänkte att de kommer hitta ett sätt att döma bort det här. Är det verkligen sant? Har vi verkligen avgjort det här? Är vi framme nu efter alla års planering och alla tusentals samtal och läger som vi har genomfört? Att är vi där nu att vi ska få gå ut på blålinjen och höra den svenska nationalsången? Jag trodde inte riktigt på det först.
Att få coacha den där 92-kullen. Det var ju några 93 och 94 också med. Vi ser ju dem skina i NHL just nu. För dig själv att ha fått vara med under den inledande fasen av din karriär, vad känner du för det?
Jag är oerhört tacksam. Tacksam för allt jobb som gjordes. Och det är ju så att det är inte en sak som avgör om man vinner, utan det är igen, det är 6-7 olika, kanske 10-12 olika faktorer som gör att svensk ishockey har möjligheten att vinna det här JVM-guldet. Det hade jobbats väldigt hårt från 0-0 hela vägen fram 12 år till att man sen till slut kunde ha turen med sig och vinna det här guldet. Så jag är oerhört tacksam för det, att vara en del av det där. Sen var den här kullen 90, med födda 92, det är lätt att, det är ingen som tror på det när man säger att den var speciell, men de var speciell på varenda samling. Och det som Max Friberg sa till mig här när det spelades JVM förra året, att då påminner jag mig om hur många matcher vi hade som och var obesegrade och hur många gånger vi hade slagit finnarna i följd och bla 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 och sånt där. Jag är ingen historiker, jag har inte reflekterat över det, men det är ju ett makalöst resultat på den kullen när man ser vad de har gjort. Och de förlorade ju J18-VM-finalen 92, och vilket tror jag bidrog till den här sista bestämdheten och kaxigheten att nu fanken skulle de ha med sig buckla med på planet.
Om jag ber dig minnas tillbaka på de två gulden med Frölunda, vilket är det första som poppar upp då?
Ja, jag har ett minne när det är en tekning ute i mittzon i slutet av då vi vann första gången 2016, då man inser att det här kommer gå vägen. Och då är det är bara några sekunder kvar, kommer jag ihåg, där på utanför egen blå linje, där man inser att vi kommer ta det. Det är helt sjukt.
10 sekunder kvar. Fantemer skickar ytterligare en gång och Frölunda kommer att bli svenska mästare i ishockey och säsongen 2015-2016. För fjärde gången i klubbens historia är Frölunda svensk mästare. Det är ett faktum nu efter 5-3 i den här femte SM-finalen mot Skellefteå. Totalt 4-1 i matchen för Frölunda.
Jag är imponerad av Frölunda just att man har spetsen. Det har vi pratat om. De har inte lärt sig läckorna visat, inte minst då. Men arbetet man gör här uppe.
Grattis Roger!
Tack så mycket!
Hur är det här? Hur är det här?
Ah, fantastiskt! Jag har inte fattat det här än. Det är helt otroligt.
Vad gör att ni tar den här matchen?
Men vilken effektivitet vi har. Vi har matchvinnarna som kliver fram när det behövs. Det är otroligt. Jag har inte fattat det här än.
Det är någonting man skjuter ifrån sig under en hel säsong, under ett långt slutspel, under sista periodpausen fram till tredje perioden. Oavsett hur bra det ser ut så skjuter man bara ifrån sig tanken på vad en vinst och en förlust kan göra, utan det är bara nästa byte, få in rätt gubbar, se till att ha killarna i rätt mindset och så vidare. Så när man väl släpper in den tanken på riktigt för första gången är ju där och då. Och det är en sjuk känsla.
Men tillåter du dig själv att njuta där då?
Ja, där är första gången njutningen överhuvudtaget kommer. Och det var samma sak när vi vann 19 uppe i Globen. Att när vi gör ett av de där sista målen så kommer jag ihåg att det kommer över mig. Och man kan börja titta upp och se, man ser folk på läktaren och man börjar fundera. Shit, vi gör det igen.
Men nu pratar vi 2012, 2016, 2019. Och du nämnde att det var 6, 7, 8, 9, 10 faktorer som gör att man blir ett vinnande lag. Vad är det som måste samverka för att det ska kittas ihop och att det ska funka?
Ja, men jag tror att om man ska ha chans att vinna, det är precis som du drog med Formel 1 där. Det går inte att ha några stora fel på Formel 1-bilen. Det går inte att ha en dålig förare. Det går inte att ha otur. Har du fel på några faktorer, då har du inte en chans att vinna. Och man behöver snarare sätta alla pusselbitar rätt för att ha en chans att vinna. Man behöver ha ett lag som verkligen spelar för varandra. Där ett hungrigt lag. Där laget är precis som en organism som är hungrigt. Och det är svårt att förklara det där. Men jag sa det till laget i morse att jag upplever att vi är där nu. Att vi är som en hungrig organism som bara vill ta nästa match och tävla fantastiskt för varandra. Och det är liksom det första tycker jag. Sen så behöver man alla de här faktorerna med att vara vinnande i special teams. Man behöver få igång ett målskytte. Man behöver kunna försvara sig under långa perioder. Ha ett boxplay som är granitsäkert och en stabil målvakt. Så att, och man behöver vara bäst när det gäller. Och sen banne mig behöver man inte lite tur dessutom. För så pass jämnt är det. Så att någon av de här avgörande matcherna på resan varje år vi har vunnit så har vi tänkt att oj, oj, oj. Det hade kunnat gå den andra vägen. Så pass tajt och jämnt är det.
Din största motgång?
Oj, de är många. Ja, jag kan ju börja rabbla upp motgångar. Jag förlorade 2 SM-finaler med juniorlag uppe i Luleå. Det tyckte jag var en motgång med att vi förlorade några SM-finaler där. Jag tycker att vi med 91-kullen i junior-VM åkte ut med dunder och bra. Vi hade ett bra lag. Åkte ut på straffar där dåligt. Coachat och lett av mig.
Hur då?
Vi hade inte förberett straffskyttar på nog bra. Och det är också en sån sak som faller tillbaka på en headcoach. Att ha killar som är redo för det läget och vara bäst när det gäller. Och lärde oss mycket av så året efter gick vi vidare. Någon straffförlängning. En annan motgång är tredje JVM:et där vi bara fick silver. Där vi förlorade en final mot USA. Där jag tycker att vi... Den låg och väntade på oss, den finalen och den. Och det är ett antal beslut där som jag också aldrig kommer glömma. Första slutspelet i Frölunda, vi åkte ut mot Linköping, vi åkte ut mot Malmö, vi åkte ut mot Rögle. Vi har 3 kvartsfinalserier som jag tycker är, kommer jag aldrig glömma. Det är det för ett lag. Sen de stora misslyckanden för mig som coach, det är när man misslyckas med en spelare eller misslyckas med en människa man vill ska lyfta som inte lyfter. Om det är andra ledare jag jobbar med eller om det är spelare jag jobbar med. Och det vill jag inte outa här, men det finns ett antal fall där jag tycker att jag inte har lyckats i min yrkesövning att få dem att växa.
Men är du långsint skulle du säga?
Nej, det vill jag absolut inte vara. Jag tror inte att jag är det heller.
Men hur länge kan saker ligga kvar hos dig och grämas? Och liksom...
Nej, sånt här. Alltså en slutspelsrunda, det kommer jag komma ihåg på ålderdomshemmet. Jag kommer aldrig glömma att vi åkte ut mot Malmö i kvartsfinalen där. Eller som senast nu mot Rögle. Det finns kvar hela livet. Så pass många slutspel får man inte uppleva som idrottsledare. Så sånt finns kvar. Men att vara långsint i en konflikt, det är absolut inte.
Men irritationen kanske är en grundbult för att hela tiden försöka sträva mot den där nästa vinsten ändå. Inte enskilda grundbulten, men en av flera ändå.
Nej, det måste få smärta. Alltså, kontrasten mellan att vinna och förlora i våran värld är ju enorm. Och det måste få vara en jättestor skillnad mellan att förlora en match och vinna en match. Och det är en del av det som ger oss bränsle varje dag i våran tävling. Och ibland är det bara en studspuck som går fel. Att vi har haft några sådana matcher på slutet, så är ju känslan enorm. Det är en enorm stor skillnad mellan vinst och förlust.
Men du hittar ändå motgångarna i ishockeyns värld. De är lite lättare att identifiera där kanske.
Jag sitter ju här som coach och blir intervjuad som coach, så jag brukar vara försiktig och prata om liksom personliga saker. Så det finns väl jättemånga saker personligen som man känner att man borde ha gjort bättre. Men det är väl en del av att växa som människa också. Att man gör misstag, lär sig av dem och klarar av att korrigera sig framåt.
Du, coachrollen, har den utvecklats på ett sätt som gör att man ibland nästan skulle kunna kalla dig en manager och inte en tränare? För jag tänker om man jämför SHL-byggena idag och hur ledarstaberna ser ut, så går det mer mot NHL, och man kanske även kan likställa dem ibland hur det ser ut i Premier League, där det finns en manager och sen finns det tränare som är ute på planen, flyttar koner etc.
Ja, både och. Jag har ju vi är ju någonstans tror jag runt 17 ledare runt Frölunda. Jag tror till och med vi är fler på att vi har flera, till exempel vi har flera läkare som turas om och så vidare. Så det är en stor stab att leda, och så var det inte i början av min coachkarriär. Då var man en headcoach och en assisterande, och så jobbar man ihop och en materialare. Nu är vi ju stora staber som jobbar, så en stor del av mitt jobb är ju att vara arbetsledare till mina kollegor. Och man har ju de här specialisterna som du beskriver. Jag har min anfallscoach i Anders Burström som driver jättemycket av spelarutvecklingen och har mesta kontakten med spelarna och driver vårt anfallsspel och powerplay och så vidare. Och vi har Kristoffer Näsström som gör samma sak med backarna och försvarsspelet, och Kristoffer Martin jobbar med målvakter, och vi har skillcoacher och vi har fyscoacher och vi har psykologiska coacher. Så att min roll är ju att samordna det här och se helhet hela tiden, för att de jobbar jättemycket detaljer och delar, och mitt jobb är att se helhet. Däremot en engelsk fotbollsmanager har ju mycket mer kontakt med agenter, med rekrytering att göra, och där är jag välsignad att jag har att jag har Lars Thaler, jag har Fredrik Sjöström och Björn Liljander som jobbar med de delarna, så att jag kan fokusera mig på den sportsliga verksamheten varje dag. Och det är väl den stora skillnaden.
Men behövs det 17 ledare i den här organisationen?
Ja, annars hade vi inte haft det.
Nej, jag förstår att det var en dum fråga, men förr i tiden i ishockeyns värld så kanske det var 2-3 stycken som gjorde allt det här som du nu nämner.
Men jämför då Ferrari stall för 20 år sedan och Ferrari stall idag. Snyggt.
Det vi an till det tidigare.
Ja, men det är skillnad. Vi håller det här F1-spåret. Så jag vet inte hur många personer som jobbar med Mercedes. Det är en hel fabrik som har hela deras F1-satsning. Medan man förut var ett litet team, så är de nu en hel fabrik. Och det är lite grann samma sak för oss.
Kan du ibland känna att det blir en för stor distans mellan dig och liksom själva kärnan i ishockeyn och det som sker där ute på isen? Just för att du behöver ha så mycket koll på olika typer av människor i organisationen.
Ja, det jag saknar ibland är ju att få hålla på med ishockeyns ABC, hur man täcker en puck, passar, hur backarna sätter blicken, att få instruera ishockey, det kan jag sakna ibland.
Din favoritplats?
Oj, vad svårt. Jag har många såna smultronställen där jag verkligen känner att jag kan andas. Så jag har mitt sommarställe där jag definitivt kan andas. Jag har en speciell plats i skogen utanför huset där vi bor i Brottkärr, där jag brukar gå ut med min hund, där vi kan sätta oss ner och blicka ut över Amundön och njuta av livet. Och jag har Bensbyn uppe i Luleå där vi bodde sista åren, där jag också känner mig lugn när man hamnar. Så att jag har många sådana ställen.
Lyssnar du på Offsides podcast?
Nej.
Nej, det är en fotbollspodd då.
Jaha, nej, fotboll. Jag hinner inte med fotboll.
Nej, jag förstår det. Men en av chefredaktörerna där, Anders Bengtsson, han har en stubbe som han går och sätter sig på ute i skogen, ja, när han behöver rensa huvudet.
Ja.
Har Roger Rönnberg en stubbe?
Ja, jag har just den platsen uppe i skogen bredvid mitt hus där som jag berättar om. Men
det är inte en stubbe du sätter
dig
på?
Nej, det är en
då,
sten eller? Jag sitter på. Och, okay. Men det är på samma ställe jag och hunden. Vi kan sitta där och ha ett bra snack. För han är nog den bästa lyssnare jag känner.
En klubb du inte gillar?
Oj, vad svårt. Jag ska inte säga. Jag har stor respekt för alla klubbar vi tävlar mot. Men däremot så när man är i tävlingen så ska man inte säga att man gillar någon. Utan det är en del av det här att vi tävlar så hårt mot varandra. Men jag tycker att respekten finns där. Att jag förstår hur hårt alla andra klubbar behöver jobba. Så jag har ingen klubb jag går runt och hatar på det sättet.
Men behövs inte en form av hatkärlek för att hockeyn ska växa? Det ska finnas,
ja, men rivaliteten finns ju där. Jag löser ju inte medlemskort i Färjestad eller Rögle. Eller
det hade varit en bra nyhet för oss att skriva.
Eller Malmö sådär. Men jag har ju en jäkla respekt för alla yrkesroller i de här klubbarna.
Men du kan surna ihop när Thomas Björn Berglund säger att ja, nu möter vi ett bottenlag här när han är i Skandinavien.
Ja, alltså. Han är bra på att reta folk och det ska han ha cred för mig. Men jag kan surna ihop, men jag skulle ju aldrig ta chansen att efter Luleås säsongsinledning i år att köra en tillbaka kaka där. Det vill jag vara större.
Saknar du Bert?
Det kan jag göra ibland, absolut. Han är rolig att tävla mot.
Och alla de där presskonferenserna mellan er två har ju blivit smått legendariska.
Jag tycker det är dålig respekt av dig, Bert, att som assisterande coach i en match på bortaplan, det är en härlig inramning, att inte kunna bete sig sportsligt. Jag tycker det är osportsligt att bete sig så mot det lag som förlorar. Ett lag som har gett allt, som står där är besvikna. Att gå förbi det laget och börja med gester och kalla våra spelare saker, det tycker jag det är för dåligt. Du hade chansen att be om ursäkt här, det är synd att du inte tar den.
Får jag kommentera på den?
Roger, snälla någon. Om att ha respekt för en tränare. Att du ska göra det i det här offentliga rummet. Att såga mig på det där viset. Och sen finns det ju uppenbara situationer som du förstår. Att jag kanske är förbaskat besviken på hur ni uppträder ute på banan. Jag sitter här på den här presskonferensen. Och har respekt för dig. Och i det offentliga rummet så sitter jag inte och hånar dig. Jag gör inte det. Jag har sett dig förut göra så här på presskonferenser och det är inte okej. Okay. Jag tycker inte det. Och att du ska göra det på det här viset. Då får vi sportsligt och osportsligt respekt. Jag vet inte vart det hamnar i din värld då, i så fall.
Ja, men det är det jag säger. Du hånar mina spelare. Jag tycker inte att det är okej, Bert. Du hade kunnat be om ursäkt. Då hade vi dragit streck över det.
Men vad ska jag be om ursäkt för? Har vi skapat en värld där man inte får kommentera när någon beter sig illa? Får man inte då kommentera det? Och då ska jag bli det svarta fåret när då en av era spelare har betett sig illa på isen.
Gör man fel? Allvarligt.
Men vad är felet då? Kan du på något vis kommentera när någon beter sig illa? Ja, jag vet att du också har stått ute på isen och skrikit.
Kan jag få låna micken?
Ser du dem förresten? Har du gått in på YouTube någon gång och tittat på dem?
Nej, mina barn har gjort det någon gång och tyckt att jag är fantastiskt löjlig, men inte jag.
Men de säger det till dig alltså?
Jo.
Okay. Och hur reagerar du då?
Jag vet... Alltså, när man ser sådana saker så inser man ju hur jäkla löjliga vi är. Och när vi håller på och tävlar så... Bert är där, han står upp för sitt lag, jag står upp för mitt lag och vi bråkar och blir sams. Det är inget konstigt med det. Han gör sin grej och jag gör min grej och vi står upp för våra lag. Det är inte något konstigt än så, men när man ser det efteråt så tänker man, men herregud, andas Roger. Det är ju inte på liv och död där, det är ishockey du håller på med.
Men jag hoppas att du förstår, för att alla runt omkring upplever det som uppfriskande, att det är två känslomänniskor som sätter sig där och verkligen säger vad de tycker. För det har ju saknats ibland i svensk hockey.
Ja, och det, jag tycker det är en gräns man får dra som ledare. För det som är jobbigt i dagens mediaklimat är ju om man visar för mycket känslor. För det blir enorma efterdyningar. Det här är ju... Vad kan det här vara, 6-7 år sedan de här presskonferenserna? Eller?
Ja, de första i alla fall.
Och de lever fortfarande kvar, att folk pratar om dem för att någon tar bladet från mun. Så jag tycker det finns en gräns då man känner sig som en pajas också. Att alla säger, men vi behöver känsla. Jo, men fan, mitt uppdrag är ju att hjälpa Frölunda framåt. Inte att vara en pajas så att folk får något att skratta åt. Så, men ibland lyckas man inte lägga band på sig själv och så... kommer det ut vad man verkligen känner.
Du ska veta att jag är i alla fall glad att det har hänt i alla fall. Ska jag sitta här och prata med dig om det?
Du är tyvärr inte ensam.
Nej. Jag läste någonstans att din fru och dina barn också kan bli besvikna på dig när du har en del domarutspel i media.
Ja, eller framförallt under matcherna. I media brukar jag, det är väldigt sällan jag kritiserar domare i media, för det tycker jag inte man ska göra. De gör sitt jobb. Däremot där och då under matchen när man är i tävlingen så kan jag ha svårt att hålla inne med känslorna och det får jag tydlig feedback på hemifrån.
Hur jobbar du med den biten då? För att kanske inte hamna i det där?
Ja, jag jobbar ju dels med hur jag vill vara och jag tror att som coach, precis som domarna behöver vara när de är bra, behöver de vara lugn. Jag tror att en lugnare coach gör ett mycket bättre jobb än en coach som står och skriker och gapar och får spelarna stressade och jobbar jäkligt mycket med igen, vad är det för typ av coach laget behöver av mig, vad behöver de av mig och vad behöver de inte av mig, och där har vi en ständig dialog i laget, framförallt Joel och jag, vart den gränsen går, när behövs energi på bänken i form av att man är högljudd, och det är väldigt sällan.
Hur skulle du beskriva din relation med domarna idag 2021?
Det är lite olika. Det är ett gäng olika domare. Det finns några domare som jag tycker vi kan bråka och bli sams. Vi kan, om vi träffas någonstans, sätta oss ner och ta en öl och skratta och komma ihåg tokiga situationer och möts som kollegor. Och det finns vissa domare där den relationen inte har utvecklats på det sättet, utan där vi går på varsitt håll och säkert sätter oss vid varsitt bord om vi skulle träffas.
Men du, när den där irritationen bubblar inom dig, är det att du inte gillar att släppa kontrollen till de där rättsskiparna ute på isen, eller är det att du känner dig förfördelad i situationer?
Nej, men jag har problem med auktoriteter. Jag har problem med folk som bara bestämmer och inte förklarar varför. Får inte jag reda på varför man gör en viss grej så har jag problem. Och så har det varit hela livet, att det är en av mina största utmaningar, att när jag känner mig styrd så har jag problem att bara acceptera det och gå vidare. Och jag tycker att de bästa domarna kan alltid motivera sitt beslut. De kan, när spelet har kommit igång efter de har tagit en utvisning, åka förbi och motivera vad de har gjort. Och de domarna som gör det har jag aldrig ett problem med. För att om en domare kommer upp till mig och säger att så här såg jag situationen, om jag fortsätter att tjafsa då är det ett personligt tjafs, då går jag emot hans yrkesroll och vad han ser och vad han tar för beslut. Men
kan det hända?
Nej, där är jag väldigt sällan att jag fortsätter att tjafsa i ett sånt läge, det händer nästan inte. Men däremot domare som inte bjuder in till den kommunikationen, det är jättestora problem med, som inte kan motivera ett beslut och förklara vad de ser eller inte ser eller erkänna ett misstag. De bästa domarna är ju väldigt lugna och kan komma fram och erkänna att det där blev fel. Och fortsätter man då tjafsa, då är man på en personlig nivå. Då tycker jag man bryter respekten. Och den gränsen är det inte ofta jag har gått över.
Men vad kan du då känna när Micke Sjöqvist, en av domarna, gick ut och sa att men med Roger kan det ofta bli en envägskommunikation och det är brist på respekt hos honom då? Jag har inget emot honom som människa utanför, men just när han ställer sig på tränarbänken kan det hända att det blir så.
Ja, nummer ett så har vi tillsammans med domarna sagt att vi aldrig ska nämna varann vid namn via media, domare eller ledare. Så det är ju ett övertramp av honom och det tror jag att han har fått höra av sina överordnade. Utan dialogen ska ju ske på isen, före match, efter match, mellan fyra ögon. Och det skedde ju inte här där och då där jag fick frågan om media. Vad sa domaren om den här matchen? Det var en ganska stökig match i CHL och jag sa att vi har ingen dialog med domaren under matchen. Det var det enda jag sa. Och efter det så blir det en personlig grej i media och det tycker jag är tråkigt, för så vill vi inte jobba, varken mot ledare eller spelare, att outa varandra personligt i media.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag skulle vilja att fler ges möjlighet att spela ishockey. Fler startar, fler får en bredare bas inom ishockeyn. Jag tycker den är för spetsig för tidigt. Det blir elittänk alldeles för tidigt. Det har smyger sig ner individuella aktörer som tränar upp spelare på camper och dylikt alldeles för tidigt. Och barnen blir specialiserade alldeles för tidigt. Här i Göteborg så säger de att de går i hockey istället för att de är en hockeyspelare. Att spela hockey och vara en hockeyspelare, att vara en idrott, vara intresserad av idrott i allmänhet, är ju någonting som jag tycker att vi behöver föda tillbaka, att göda ett idrottsintresse istället för att man rycks från sin iPad och har en hockeyträning. Så skulle jag vilja se fler barn som får leka ishockey eller sport i största allmänhet, att vi får tillbaka den bredare basen och skjuter på elittänket långt fram till gymnasieålder. Före gymnasieålder så behöver vi en större bredd i svensk ishockey. Den är jag väldigt orolig för. Vi kommer aldrig få någon topp på elitnivå i landslag, juniorlandslag om vi inte har den här stora bredden.
Jag är helt enig med dig. Jag kan ju känna en oro över att antalet licensierade hockeyspelare i Sverige, det har knappt skett en utveckling där på 20 år. Hur illavarslande är det som du säger?
Ja, men det är ett samhällsproblem tycker jag. Vi kommer inte få någon mer ishallar om vi inte får fler licensierade spelare. Så det blir ett moment 22. Och med alla problem vi har ute i samhället idag så tycker jag det är ett samhällsansvar att kan vi få barn att idrotta istället för att drälla runt i stan på stan och göra massa andra tokiga saker så är det jättebra. Jag tror verkligen på idrott och skola, att samarbeta för att fånga upp fler in i idrotten. Det är bra både för skolan och idrotten och samhället. Så vi har en jättetuff utmaning och tyvärr så är det alldeles för mycket elittänk att man håller på med barn- och ungdomsidrott för att skapa elitspelare istället för att skapa idrottsintresse.
Ja, och ett problem är väl också att när de spelare som inte blir intagna till hockeygymnasium, då slutar de istället för att kanske falla tillbaka på en av de mindre föreningarna i trakten och sedan kanske bygga vidare därefter. Man ser ju allt färre spelare göra det. Istället så lägger man av.
Och det börjar ännu tidigare tycker jag, där är verkligen en 12-åring som aldrig har spelat ishockey. Han välkommen in till en hockeyförening idag. Eller får han höra att men du vet, de här killarna kommer lite längre och vi åker ju på de här kuppen och vi spelar den här serien. Hur ska du kunna börja hos oss? Och det är någonting jag verkligen vill slåss för, att liksom varenda själ som är intresserad av idrott, ta in dem i idrotten och se till att de får upp det här riktiga intresset runt idrott så att de i framtiden kan föra det vidare. För varje barn vi förlorar från idrotten kommer ju inte med hög sannolikhet vara en av de här idrottstokarna som tar hand om barn i framtiden.
Nej, det är väldigt intressant. Jag träffade Magnus Johansson för ett tag sedan och där har vi ju definitionen av en late bloomer, att kan vi få fler sådana i svensk ishockey, då är man rätt glad faktiskt.
Ja, det finns. Jag skulle vilja ha ett kommunalråd som är idrottstokig, som bygger idrottshallar. Och det får man inte om kommunalrådet har blivit borttoppad som sjuåring. då kommer han vara bitter mot ishockeyn och ha några andra intressen och bygga till bibliotek eller museum istället. Så vi behöver idrotten i samhället.
Men då vet vi vad du ska satsa på 2025.
Bli ungdomsledare.
Kommunalråd.
Ja, det är jag underkvalificerad för.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Oj. Det finns väldigt, väldigt många. Det är det tråkiga svaret. Att jag har inte en. Jag har alla människor jag har jobbat med har på det ena eller andra sättet inspirerat mig. Jag har jobbat med många fantastiska människor, coacher, ledare, spelare. Jag har inte en person så som jag har som idol direkt.
Men du har haft 7 olika assisterande tränare från första dagen med Frölunda till idag. Vad beror det på? Är det att folk har tröttnat på dig eller har du tröttnat på dem?
Kanske någon har tröttnat. Jag har inte tröttnat på dem. Jag tror att några av dem är väl headcoacher idag med Robert Olsson, Claes Östman och Johan Lundskog som är jätteglad att det är en naturlig tillväxt att du, när du är så duktiga ledare som de tre är, att de tar nästa steg i sin karriär och fortsätter att utvecklas. Och även om jag älskar att jobba med de tre så kan ju inte vi låsa fast dem här att de ska vara assisterande hela sitt liv. Utan jobbar man under så här lång tid som 9 år så får man nog räkna med att byta kollegor för att det sker en tillväxt och utveckling hos dem. Och det är jag glad för.
Ett lag du gärna vill träna?
Ja. Jag har ju en dröm någonstans att jag tycker det är stort att representera Sverige. Jag tycker Tre Kronor bör vara det största laget i Sverige. Jag tycker ett OS, ett World Cup hade varit oerhört inspirerande någon gång i framtiden. Jag har sagt att jag skulle vilja göra ett OS någon gång innan man hamnar på ålderdomshemmet. Om det är som klubbbärare eller vattenfyllare eller coach, det spelar mindre roll. Det är väl en dröm jag har i alla fall.
Men när du växte upp förbundskaptenen för Tre Kronor, var det drömjobbet?
Nej, det var totalt orealistiskt. Jag har aldrig haft det som realistiskt mål, utan det känns helt orealistiskt om man ser på vilka fina förbundskaptener vi har haft genom åren och vilka fantastiska ledare som har varit där och varit missionärer för den liksom svenska stilen genom åren. Så nej, jag har aldrig ens tänkt om tankarna.
Men att bli förbundskapten idag, skulle du vilja bli det? Nu sa du vattenbärare eller något annat i laget, men ja, du är ju trots allt headcoach.
Jag är ju headcoach idag, men det är som jag sa tidigare under intervjun att jag kommer inte bryta kontraktet med Frölunda och jag har ett kontrakt med Frölunda till 25, så jag är här och nu och jag tycker det här är det absolut finaste uppdrag jag kan ha. Jag är 100% i det här tillsammans med alla andra människor i Frölunda, så lever vi tillsammans i det här, så att jag skulle aldrig kunna bryta det för att sätta mig själv i centrum på något sätt. Så att det är i så fall långt fram i framtiden, men då kanske man är för mossig.
Du nämnde Sam Hallam tidigare som den bästa coachen i Hockeysverige.
Ja, han vann ju senast. Ja,
precis. Men han har ju kopplats ihop med en del NHL-organisationer eller att han eventuellt skulle kunna vara ett objekt för det. Har du någon gång känt att jag vill dit till Nordamerika och hävda mig?
Jag tror Sam, alltså, det är lättare oftast om man ser på någon annan, och jag tror att Sam Hallam hade gjort ett kanonjobb i vilken liga som helst och definitivt NHL, där han fixar hur bra som helst. Så jag har stor respekt för den liga vi har här i Sverige. Jag tycker den är bra. Jag tycker den är bra coachad. Jag tycker vi har många coacher i Sverige som är väldigt svåra att spela mot, över tid bygger svårspelade lag. Så jag tror att svensk hockey håller hög klass. Sen är det en helt annan kultur i NHL. Så kan en svensk coach åka över dit och göra samma sak? Nej, det tror jag inte.
Men jag uppfattar det som en tävlingsmänniska. Jag tror att du själv skulle skriva in på den beskrivningen. Men är inte det en strävan då? Att vara första svensk att bli tränare i NHL? Jag menar, Jeremy Colleton har lyckats. Du pratar om Sam Hallam, men skulle ju kunna göra ett bra jobb. Varför skulle inte Roger Rönnberg kunna göra
det? Nej, men jag har inte fått frågan. Så för mig är det liksom... Det är som att jag ska fråga dig. Vill du flyga till månen?
Gärna.
Ja, men då kan man sitta och drömma om det. Liksom, att vad kul att vara astronaut. Det är ungefär samma sak med NHL för mig. Att så länge inte någon frågar så är väl ingen idé att fundera på det. Och det, jag tror på att leva här och nu. Och gör man ett bra jobb så kanske någon annan vill ha mig efter Frölunda. Att jag får. Men det kan lika gärna vara att jag står i Mölndal och bygger upp ett hockeygymnasium. Så det får vi se.
Där är du om 10 år.
Ja, jag kan se mig själv sitta uppe i stugan där och tälja på någon träpinne. Där är jag nog på somrarna.
Och i hockeylivet då? Vi har ju pratat om att inte vandra för långt fram.
Ja, alltså 10 år.
Men du vill jobba inom ishockeyn länge?
Ja, det tror jag. Jag har massor med energi och jag älskar det jag gör. Och det kommer hela tiden nya utmaningar. Så jag hoppas jag har chansen att få jobba som coach om 10 år. För 10 år är enormt lång tid och vi ska veta att det går många arbetslösa coacher runt om i hockeyvärlden som inte har ett jobb och ett lag att coacha. Så jag hoppas att jag har ett lag om 10 år där jag får chansen att träna. Sen om det är i Sverige eller där i Kanada eller om det är i Ungern, det vet vi inte.
Roger, vet du vad jag ska säga nu?
Det är svårt att gissa.
Jag förstår det. Jag ska säga tack för att du gästade Hockeypuls podcast. Det var väldigt intressant att få blicka tillbaka på din karriär och prata ledarskapsfrågor och mycket annat.
Ja, tack så mycket. Det är stor ära att få vara med.
Roligt. Och jag säger tack till alla som har lyssnat också. Det är ett nytt gästavsnitt om en vecka nästa onsdag igen. Och vi säger tack och adjö för den här gången. Men adam.johansson@expressen.se. Ni kan vända er dit om ni har några tankar, funderingar eller gästförslag. Nu säger jag tack för oss och sätter punkt för Roger Rönnbergs avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.